Vi är inne i en serie predikningar som vi temat som vi kallat för Home Sweet Home. Hem, ljuva hem. Jag vet inte om det är en fras man använder så mycket. Den brukar finnas liksom på väggen i sådana här hus hos gamla människor i Kalanka och kompani. Jag har sett det farmor Anka har på sin vägg hemma. Du läser inte Kalanka? Det är synd, broder. Du har missat något starkt. Hem, ljuva hem. Home sweet home. Och det gör vi för att vi tror att det är viktigt att församlingen faktiskt får vara ett hem. Vi har en sorts slogan som inte bara är för vår församling utan som är för hela det här huset. Allt det som händer här. Och egentligen så är ju allt det som händer i det här huset det är församlingen. Sen har vi liksom en utsträckt hand här i ett företag som driver lite verksamhet. Men vi vill ju att den här platsen, kompassen och ena kyrkan och hela det här området för var en mötesplats. Att människor ska kunna träffas här, att vi ska kunna träffa människor här. Men att det får bli någonting mer av det. Att det får bli ett hem. Att det får bli ett andligt hem. Att det får bli en plats där människor upplever trygghet, upplever gemenskap, upplever värme. Och det här är så viktigt så att vi liksom då och då viger några söndagar till att tala om vad är vi för en församling? Vad är det vi vill vara? Förra söndagen så pratade vi ganska mycket och noga och väldigt länge var det någon som tyckte. Jag tyckte det själv. Det var jag som pratade. Liksom om vad står vi för? Vad är det vi tror på? Hur är vi strukturerade? Hur funkar den här församlingen? Och så där? Och det är ju viktigt. Men det allra väsentligaste känner jag det är att vi någonstans får tag på det här. Vad är det som gör en plats och ett sammanhang till ett hem? Att människor känner sig, men vad är det som skapar hemkänsla? Och jag har påstått och jag står för det att det är, framförallt för mig i alla fall så är det ju liksom två grejer som skapar hemkänsla. Det är dels vilka som är där. Eller hur? Och sen är det vilken atmosfär som råder. Det där hör ihop någonstans. Och vi ska tala vidare om det. Det här är viktigt. Vet, Paulus skriver till Timoteus, hans andlige son, liksom den här som han investerar sitt liv i att träna upp så att han ska kunna ta över och fortsätta verket. Paulus skriver till honom att jag vill att du ska veta, står det, hur man uppför sig i den levande Gudens församling. Alltså det finns något sorts förhållningssätt till att vara kyrka tillsammans. Eller hur? Och det är det vi lite grann talar om under de här söndagarna. Vi ska gå till Efesierbrevet. Och där står det så här. I det första kapitlet. Och vers 5 och 6. Så här. I kärlek. Står det. Säg i kärlek. Det är väl skönt att det är liksom. Att när Gud handlar med oss så gör han det i kärlek. Tänk om man har stått i vrede. Eller i allmän upprördhet har Gud. Men det har han inte. Utan i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade i kärlek. För att Gud älskar oss så har han förutbestämt, alltså Gud har valt oss, eller hur? Han har valt dig och mig och så har han bestämt om dig och mig att vi får vara hans barn. Halleluja. Och Paulus fortsätter och kör det här resonemanget en stund. Och så börjar han tala om att det fanns några före oss som var Guds barn. Och som fortfarande är hans barn. Men de här som var före oss. Det betyder också att det fanns en tid Och på den tiden så var vi inte Guds barn. Då var vi, skriver Paulus, utanför. Vi hörde inte till det där. Vi var inte med. Och så skriver Paulus att då på den tiden så var vi utan Jesus Kristus. Vi var utestängda från medborgarskapet i Guds rike. Vi hade ingen del i Guds löften. Och så säger han så här. Men, säger han. Jag predikar ibland, jag tycker om att göra det. Predika om skillnaden mellan när vi människor säger men och när Gud säger men. Men det är skillnad. Vet, när vi människor säger men, det är ofta sådana här som man möter som ledare. Och så liksom man har en jättebra idé som man tycker själv. Så är det någon i en församlingsledning eller något som säger men, säger de, du, har du tänkt på det här? Och så känner man hur hela den idén bara skjuts i sig. Ja, det händer inte så. Men du fattar vad jag menar. Det finns ett mänskligt men som handlar om det där har du inte tänkt på. Men när Gud säger men, så är det nästan alltid någonting väldigt, väldigt positivt. Eller hur? Det är liksom, det kommer in och så bryter det. Det blir ett paradigmskifte när Gud säger men. Det finns i början av det andra kapitlet i Efesierbrevet, jag älskar det sammanhanget. Det säger, ni var döda genom era överträdelser, det var fullständigt kört, det var så förlorad som en människa kan bli. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek. Amen. Och här kommer sådana här män igen. Han säger, ni var utanför, ni var utan Kristus, ni hade inget hopp. Ni hade inte ens del i några löften. Men, ja. Men nu är det inte så längre. Genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Det är skillnad på när människor säger män och när Gud säger män. Förra söndagen läste vi den här texten. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Och vi hade med Bibeln 2000 också. Vi får hålla det. Vi har många översättningar. Jag behöver väldigt många översättningar för att få ihop min teologi. Jag brukar säga, men det är inte riktigt sant. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga. Det var de som var med förut, vet du, som har varit med hela tiden. Men nu har ni ert hem hos Gud. Och det där vill vi ju ska prägla vår församling. Att vi får vara en familj, att vi får vara ett hem, att vi hör ihop. Och att det känns när vi möts att vi hör ihop. Att vi inte är gäster och främlingar varken för Gud eller för varandra. Vi hör ihop, vi är familj. Vi är medlemmar i Guds familj. Och det är ju en av de bilder som Bibeln använder allra oftast för att beskriva gemenskapen i den kristna församlingen. Att vi är medlemmar i samma familj. Själva ordet familj finns inte så där jättemånga gånger. Men själva grejen finns ju där. Vi talar om att vi har samma far. Vi talar om att Jesus är vår broder. Vi talar om att vi är syskon. Vi kallar varandra och Bibeln kallar liksom oss och varandra fram och tillbaka. Där bröder och systrar. Och jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att först och främst när det handlar om det kristna livet. Det första det handlar om det kristna livet. Det är en relation och en gemenskap med Jesus Kristus. Det är ju det handlar om. Den som kommer till tro blir en lärjunge till Jesus Kristus. Det är en personlig relation med Jesus Kristus. Men, och nu är det ett mänskligt men. Det är inte bara du och Jesus. Vet, ibland så säger vi det, allt jag behöver är Jesus. Det är ju inte riktigt sant, om vi ska vara ärliga. För vi är ju skapade för gemenskap med varandra också. Eller hur? Det är liksom en del av konceptet att vara människa. Att man har en relation med andra. Så det är inte bara du och Jesus. Utan du är insatt i ett sammanhang. Du har syskon och familj. Och grejen är, älskade syster och bror, att det är inte ett tillval. Det är liksom ingen sån här option som du kan välja eller avstå ifrån. Utan om du vill följa Jesus, om du vill ha gemenskap med Jesus, så får du syskonen på köpet. Och tro mig, jag har försökt, men det går inte att förhandla bort det. Har du visst hur många gånger jag har försökt förhandla bort dig? Nej, jag skojar, det har jag ju inte, det fattar du, jag älskar ju dig. Men det är inget tillval. Det är inte liksom så här man kryssar i den rutan. Vill du ha det här också? E-mail var fjärde timme från någon och allt vad det nu är. Man kan kryssa i så här. Och så, jag vill ha lite syskon. Ja, men det kan vara kul. Eller också låta bli. Vi ingår det. Vill du vara med i den här församlingen och följa Jesus tillsammans med oss här, då måste du stå ut med mig också. Och det är ju inte så svårt, men jag måste stå ut med dig. Vi hör ihop. Det där barnet som föds kan ju tycka det var ju underbart att bli född in i den här världen. Jag vet inte hur mycket man tänker liksom när man är nyfödd, men använd din fantasi en gång, det kan vara kul. Alltså barnen som föds, wow, kul, jag är med i den här världen. Oh, här fanns det en mamma och pappa. Och en moster. Tre fastrar och en hel hög med kusiner. Och då är det kört, det går liksom inte att krypa tillbaka in i moderlivet. Bibeln säger det. Att man inte kan det, eller hur? Nikodemus konstaterar, det går ju inte. Och Jesus säger inte emot honom. Nej. Levande Bibeln skriver så här, jag tycker det här är så bra. Det har ända från början varit hans bestämda avsikt att göra oss till medlemmar i sin egen familj. Genom att sända Jesus Kristus till oss för att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville det. Det har ända från början varit så här Gud har tänkt. Vi ska vara med. Alla ska med. I Guds familj. Och så skriver Johannes i sitt första brev. Och detta bud har vi från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och sin syster. Och sin moster. Ja. Det finns ju liksom någonstans ändå en skillnad mellan en vanlig familj och Guds familj. Om vi är med Guds familj som tänker ja, men den lokala församlingen, så kan man ju någonstans faktiskt, när det gäller den lokala församlingen, man kan välja om man vill vara med eller avstå lite grann. Du har fortfarande syskon och alltihopa där, men du kan ändå välja liksom hur mycket och hur nära. Alltså alla troende kommer alltid att vara dina syskon. Din familj, men du kan ju välja om du vill ha med familjen att göra eller inte. Men här grejen, att familjen blir inte komplett. Och du blir inte komplett om du väljer att stå vid sidan av. Jag får ibland, inte så ofta, men ibland så får man den här frågan som pastor liksom och så. Kan man inte vara kristen utan att vara med i en församling? Och mitt hjärtas svar på det är, nej det kan du inte. Men om jag ska svara helt korrekt så är det nog, jo men det kan man nog. Man kan nog liksom vara kristen och sitta liksom i sitt vardagsrum. Och titta sig själv i naveln ett helt liv. Det funkar nog. Man blir ju inte mer kristen för att man går till kyrkan. Men man missar själva tanken med alltihop. Man missar Guds plan att det här har ända från början varit hans bestämda avsikt. Att vi ska vara en familj. Vet Gud har skapat oss för varandra och till varandra. För att vi ska kunna komplettera och hjälpa och stödja och utföra uppdraget tillsammans. Det här har jag dragit vid några tidigare tillfällen, men jag skulle vilja bara påminna om det här. För jag tror att vi känner igen det här. Va? Believe, belong, behave. Det är en sorts beskrivning, tänker jag, av en kristen människas utveckling eller utvecklingen i en kristens liv. Och så kan man diskutera ordningen på de här. Vad kommer först och vad kommer sist och hur borde det vara? Det som du ser nu, believe, alltså tro, belong, ha gemenskap och behave, lär dig hur du ska uppföra dig ungefär. Det är väl någonstans den här liksom klassiska omvändelsemodellen som vi liksom står för ganska mycket i evangelisk kristna sammanhang. Man kommer till tro på Jesus Kristus, och när man har kommit till tro så låter man döpa sig, så blir man medlem i församlingen. Och sen förhoppningsvis så utvecklar man någon sorts kristen livsstil. I en mer lagiskt sammanhang, när en församling drar åt det lagiska hållet, så byter de här stegen plats. Och när man har ett sammanhang där allt måste vara rätt och riktigt, eller rätt och redigt, som man sa i Gamleby där vi bodde en gång i tiden, när det yttre blir liksom viktigare än det inre, så byter de här plats. Och då blir själva uppförandet, koderna, blir viktigast och kommer först. Först måste du visa dig värdig. Först måste du visa att du platsar här. Först måste du försöka fixa till ditt liv och ta dig i kragen och bli en bättre människa. Och när du har gjort det, då kanske du kan börja tro. Så när du har fixat till allting och börjat tro lite grann på något sätt i alla fall, då, först då, så kan du få vara en fullvärdig del i vår gemenskap. Ska man vara ärlig så är det ganska långt ifrån Bibelns modell. Och jag tänker ibland att det kanske är så faktiskt att gemenskapen borde komma först. Belong. Känn dig hemma. Dela gemenskapen. Känn dig välkommen. Att det får komma först, och i den här gemenskapen, i att få ha en plats där jag hör hemma, kan man hitta tron tillsammans med andra människor. Och sen kanske någon gång du och jag lär oss hur man uppför sig också. Vi får se hur det blir med det. Jag har inte mycket hopp, men lite. Alltså, grejen är ju att Jesus i första hand kallade folk och sina lärjungar till gemenskap. Det var det han gjorde. Eller hur? Alltså han sa faktiskt inte, tro på mig så ska jag göra er till människofiskare. Eller hur? I den första kallelsen han gav till människor så sa han inte, tro på mig så ska jag göra er till människofiskare. Han sa inte, hela skärp dig, klipp dig, skaffa ett jobb så ska jag göra dig till människofiskare. Utan han sa, följ mig. Vad betyder det? Det betyder, ha gemenskap med mig. Häng på mig. Häng med mig. Var med mig. Då kommer du att hitta meningen med ditt liv. Då, om du är med mig, så ska jag göra dig till en människofiskare. Vet du, hur du än läser din bibel, så kan du faktiskt inte hitta särskilt mycket som ger någon indikation på att de första lärjungarna trodde särskilt mycket på Jesus när de började följa honom. Eller hur? Hur skulle de kunna göra det? De kände honom inte ens. Alltså jag blev förvånad när jag läser det. Varje gång jag läser det. Jag har läst evangelierna rätt många gånger. Varje gång man läser det där, så kommer Jesus där. De vet inte vem han är. Men han säger, följ mig. Och så gör de det. De måste ju ha haft rätt kassa liv innan. Eller hur? Det kommer en helt främmande människa fram till dem. De har väl hört det. Jag och Johannes har pratat om honom. Du vet han, killen med kamelhårs ulstern ute i öknen. Han har pratat om honom. Men liksom, och så kommer han där och säger, häng med mig. Right? Det gör vi. Och så lämnar de allt vad de har. Hela sin business, alltihop. Va? Och så följer de med honom. Eller hur? Men trodde på honom. Vad skulle de tro på? Han har ju inte sagt någonting än. Eller hur? Utan han har bara bjudit in människor i sin gemenskap. In i sin sfär. och sagt, häng med mig. Så ska ni få se att det händer grejer. Och så gör de det. Och så blir det så väldigt, väldigt spännande och bra. De blev kallade till gemenskap med honom. Och under den här resans gång börjar de ganska långsamt att förstå vem han är. Eller hur? Man kan läsa ganska långt i evangelierna, ganska länge efter liksom det här tillfället när Jesus kallar dem och de börjar följa dem. Ganska lång tid efter det så finns det flera tillfällen där de pratar sinsemellan och säger, vem är han? Vad är det här för en lirare? Liksom, vad vill han? Vem är han? Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så vad är en familj? Vi pratar om det. Man kan ju definiera en familj på många olika sätt. Men för ganska många tänker jag att en familj någonstans, vi har den här bilden i alla fall, har jag den, att en familj uppstår när det finns vuxna och barn som mer eller mindre permanent liksom, och åtminstone över tid lever tillsammans. Det blir någonstans en familj. Och du som är förälder, och så här, även om Birgitta och jag är föräldrar, även om det är länge sedan våra barn var små. Alldeles för länge sedan. Men ja. Du vet liksom hur radikalt livet förändras när man får barn. Eller hur? Ja, men förut så var det bara ni två. Man kunde göra precis vad man ville ungefär när man ville också. Man kunde vara uppe sent om man ville det. Man kunde ta en sovmorgon om man kände för det. Man kunde käka när man kände för det. Och sen plötsligt så dyker det upp i tillvaron en ny individ som både kräver och behöver den allra största delen av din uppmärksamhet. Det är sjukt jobbigt. För därför att man får inte själv stå i fokus längre. Utan man måste förändra sina prioriteringar. Och man hinner inte med sig själv i riktigt samma utsträckning. Utan man lever sitt liv med kräksfläckar på skjortan och ett tidsschema som alltid är förskjutet åt något håll. Det blir inte så många långfrukostar med tidningen. Det finns ju knappt några tidningar, men du vet vad jag menar. Inte så där många spontana biobesök eller kvällar med kompisarna. Plötsligt kommer man själv i andra hand. Sen upptäcker man ju, det här är jobbigt att säga eftersom min dotter sitter här, men jag säger ändå, man upptäcker ju att även om det är jobbigt ibland så är det värt det. Det var fint sagt, eller hur? Ja. Alltså att få ta hand om det här nya livet är fantastiskt. Och så gör man ju allt då för att den här nya familjemedlemmen ska få känna sig välkommen och trygg och älskad. Och här är min poäng. Så måste det vara i församlingen också. Det måste finnas i varje församling som är sund ett fokus på de som är nya. En vilja och en överlåtelse till de som nyss har kommit till tro, som nyss har blivit en del av familjen. De är viktigare än vad du och jag är som har varit med i 40 år. Och där måste vi som har varit med ett tag sätta oss själva och våra behov åt sidan lite grann. För att välkomna det här nya livet. Och då kan man tycka, ja det är väl självklart, jo det är det på pappret. Men vi behöver fatta att det här tar sig uttryck i praktisk handling. Att det måste inte alltid vara så som vi vill ha det, vi som varit med i 223 år. Eller hur? Vi kanske behöver ibland anpassa för att den som är helt ny i våra sammanhang ska kunna hitta en gemenskap och fungera. Och det gäller inte bara de som andligt sett är nyfödda barn. För vi har ju i vår gemenskap de som faktiskt är barn. Och lyssna så noga du kan just nu. Det sätt som du och jag bemöter och möter de som är barn i vår kyrka idag kommer att spela en väldigt stor roll i hur deras bild av kyrkan kommer att se ut genom hela deras liv. Det är nu vi ger de yngsta, de minsta, bilden av vad en kyrka kan vara. Och jag har sagt det här förut och jag har fått en och annan reaktion på det, men jag säger det igen. Jag är så gammal nu så jag bryr mig inte om när du reagerar längre. Jag står för det jag säger nu. Barn stör inte i kyrkan. Jag säger det en gång till. Anteckna det gärna. Barn stör inte i kyrkan. Vet du, ibland har vi bilden av att ja, men det här ska vara ett knäpptyst, andaktsfullt tempel. Har du varit på tempelplatsen i Jerusalem? En fredag eftermiddag. När sabbaten precis börjar. Det är ju världens drag där. Det finns några som står vid muren, för det finns ju inte så mycket kvar av templet, men det finns några som står där vid muren inneslutna i sig själv och ber. Det är helt okej. Det finns andra som dansar runt hela torget utanför som galningar. Och det är musik och det är högtalare, det finns folk som säljer grejer och det är världens liv. Och om du läser evangelierna så var det så mycket liv och rörelse på tempelplatsen så att Jesus vid ett tillfälle blev trött på det. Jag tyckte att nu är det för mycket. Men då var det ju inte barnen som störde. Utan det var störiga vuxna. Eller hur? Barn stör inte i kyrkan. Det betyder inte att vi ska släppa barnen vind för våg i kyrkan. Det är inte det jag säger. Låta dem springa runt precis hur de vill och låta dem låta hur mycket som helst. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att de som är barn i vår gemenskap alltid utan undantag ska känna sig välkomna och älskade i vår kyrka. Och jag säger att jag tror att vi kanske behöver lära oss och hjälpa sig åt lite mer. Det finns ett gammalt ordspråk man strider om ifall det kommer från Afrika eller från urinvånarna i Nordamerika. Du känner nog igen det. It takes a village to raise a child. Vet du, det här med att liksom fostra nästa generation, det är inte bara föräldrarnas ansvar. Det är ditt och mitt, vårt ansvar. Att ta hand om de barn som kommer till oss. De är en del av vår gemenskap. Det är vårt gemensamma ansvar. Jag tror att vi kan hjälpas åt. Du vet, vem som helst som tycker att nu är det lite livet där. Vem som helst av oss kan ju ta med ett gäng barn in i sporthallen och visa. Här är bollar och grejer. Här kan man hålla på. Och så tänker jag, ja men då missar jag ju gudstjänsten. Tänk om det är så att du då utför den största gudstjänst du har gjort på 32 år. Tänk om vi när vi har bönestationer och alltihop. Tänk om vi hjälps åt att sitta när barnet tar med barnet i bönen. Här kan du tända ett ljus tillsammans med mig. Det är inte säkert att mamma och pappa hinner med det, för de kanske har flera andra barn med sig. Tänk om du tar ett barn i handen och leder till en böneplats. Det är ju vårt gemensamma ansvar. Det här är inte bara bra, det här är skitbra. När jag växte upp, jag kommer nog att predika länge idag också, ni får vänja er vid det. Men är det okej? Okay? Jag har 8 punkter till. Minst, nej det har jag inte. När jag växte upp, det är länge sedan nu, så fanns liksom inte så här många olika diagnoser som vi har idag. Man pratade inte om alla bokstavskombinationer och allt sånt där. Mina barn säger att jag har alla bokstäver utom I och Q. Nej. Utan när jag växte upp så var man bara, om man nu var det, och det var jag, en större unge. Ibland med tillägg, ung, men ja. Du vet, om man lever med den känslan att du är en större unge, så gör det någonting med en. Och då hjälper det inte att vi idag har massa olika diagnoser och etiketter och allt vad vi nu kan sätta på det. Man kan fortfarande leva med den känslan att du passar inte riktigt in här. Det var min känsla när jag växte upp. Det var min känsla i kyrkan också. Men det fanns en tant Britt. Hon hette tant Britt. Nej, det gjorde hon inte, men hon kallades tant Britt. Jag tror inte hon var mer än 35 år. Men det var tant Britt som var min söndagsskolfröken. Så vid ett och annat tillfälle, inte så ofta, men då tog upp mig i knät och så viskade hon i mitt öra. På riktig, genuin malmytiska. Du är en bra påg, Christer. Då kan man tycka, ja, men vad spelar det för roll? Ja, någonstans måste det ha spelat roll. För 60 år senare så kommer jag fortfarande ihåg det. Och jag tackar Gud för tant Britt. Hon är hemma hos Jesus nu. Sen blir de här barnen tonåringar och ungdomar och unga vuxna. Immature adults, som vi kallar dem i vår kyrka. Och kanske börjar klara sig lite grann på, mer på egen hand och sådär. Varför blir jag så gråtfärdig jämt nu för tiden? En ålderstecken. Är det någon som kan hämta en bit papper åt mig, så är det jättesnällt. Alltså de här tonåringarna, unga vuxna, de behöver fortfarande sina föräldrar. Tack så hemskt mycket. Behöver fortfarande sina föräldrar då och då. Och det är en extremt, det vet du också som jag har varit eller är tonårsförälder. Det är en ganska turbulent tid. På många sätt i tillvaron så här. Liksom, ena stunden så kan man mötas av en stor varm kram. Och nästa stund så är det en dörr mitt i ansiktet. Försvinner mitt liv. Liksom. Grejen är, som förälder, om du är en vettig förälder, så finns du där i alla fall. Även när dörren sitter mitt i ansiktet på dig. Så är du där i alla fall. Och grejen är att det vet den där tonåringen, den där unga vuxna kanske inte slänger dörrar. Ja. Och grejen är att så länge du har de här unga tonåringarna, unga ungdomarna, unga vuxna, så kan du fortfarande inte riktigt inrätta hemmet efter er som är riktigt vuxna. För det är inte bara ert hem. Det är deras hem också. Och de behöver, gode Gud, för att fylla det med sin musik. Fast, fanns en period när vi hade 3 tonåringar hemma samtidigt. Minns du den, Gittan? Ja. Ni ser att vi är gråhåriga, både hon och jag. Det var liksom Winnerbäck och Coldplay och Eminem samtidigt. Och de som säger att helvetet inte finns, de har ingen aning om vad de pratar om. De behöver få fylla det här huset med sin musik. De behöver få ha sina stökiga rum. Och de är rovdjur. De behöver få tömma kylskåpet i sin ständiga jakt på föda. Liksom. Och de måste få göra sina misstag. De måste få ifrågasätta regler och värderingar. De måste få hitta sig själva och sin tro och sina värderingar. Och samtidigt då också förstås lära sig att respektera andra och se till andras behov. Och det är så i församlingen också. Nu har vi i vår församling valt att ge uppgifter och ansvar också till unga människor och ibland väldigt unga människor. Vi tänker fortsätta med det. Och grejen är att de kanske inte alltid gör på samma sätt som du och jag skulle ha gjort, vi som är lite äldre. Priset vara Herrens namn för det. Men du vet, det här är uppenbarelsekunskap som kommer nu till en del av oss. Du och jag är gamla och de är unga. Du har inte tänkt på det förut. Men så är det. Vi, du och jag, vi är gamla människor. Och de är unga och saker förändras över tid. Jag vet inte hur mycket jag har lyckats lära mig i livet. Antagligen så borde det ha varit betydligt mer som man har lärt sig efter ett långt liv. Men det finns en sak som jag har lärt mig som jag är stolt över att jag har lärt mig. Jag har inte varit helt utan kamp, men jag har lärt mig det. Och det är det här. Jag är inte facit. Alltså mitt sätt att göra saker på är inte det enda sättet. Och ibland kanske inte mitt sätt att göra saker ens är det bästa sättet. Det är en insikt som du och jag behöver komma till. Vi behöver fatta också att man går inte från att vara nyfödd, född på nytt, till att bli en mogen, självständig kristen över en natt. Utan vi är alla på väg mot någonting, på väg mot en mognad. Paulus skriver, han gav oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi behöver finnas där, vi som har varit med ett tag. Vi ger stöd och hjälp och råd och ibland också med en fast hand förstås, men alltid med kärlek. För de som är andliga tonåringar och ungdomar. Nu har jag talat i 37 minuter, jag har 2 punkter kvar. Är det jag som predikar nästa söndag också? Är det någon som har koll på det här? Då tar jag de punkterna nästa söndag. Visst var jag vänlig nu? Jag känner att det börjar dofta kaffe. Nej, men jag predikade 47 minuter eller vad det var förra söndag. Jag kan inte göra det igen. Utan jag fortsätter nästa söndag. Men kan vi bara ta det här till oss? Till våra hjärtan? Det här är en familj. Och vi älskar varandra i Guds familj. Så har vi respekt för varandra och så släpper vi fram varandra. Ska vi bara stå upp och be tillsammans så lovsångarna kan göra sig klara. Tack Jesus. Jesus, jag bara tackar dig för att du vill komma vår svaghet till hjälp. Jag ber att den här platsen som du har gett oss, det här huset som vi vill ska vara en mötesplats och ett hem. Jag ber att det här ska få vara den mest kärleksfulla platsen i hela Enköping. Att varenda människa som kommer in hit ska uppleva sig älskad och sedd. Från de allra yngsta till de allra äldsta. Här vi ber att din ande ska fylla oss så. Så att människorna de möter oss i det här huset eller ute på stan. Bara får en försmak av vad det är att möta dig. Kom helige ande över ditt folk. Driv bort ifrån våra hjärtan all hårdhet, allt fördömande. Och låt den kärlek som vi har fått möta från dig, den barmhärtighet och nåd som vi var och en har fått ta emot ifrån dig, låt oss få räcka den åt andra människor och se människor som du ser dem. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.